Är vi redo att tuta och köra?
Absolut.
Absolut.
Mm. Filmsnack. Mm. All right, då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille.
Jag heter Joel.
Jag heter Johan.
I dagens avsnitt har vi en mycket speciell gäst. Vi har Diego med oss. Mm. Men innan vi börjar prata med vår gäst Diego ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där vi kan prenumerera på vår kanal.
Yes, yes. Kul att se att vi växer där och så. Varmt välkomna alla nya medlemmar. Är det första gången ni hittat till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela och allt sådär med alla filmkompisar ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi som alltid är vi tacksamma till vår fantastiska bas som gör det här för oss varje vecka. Stort tack för att ni finns där ute.
Verkligen. Base.
Base.
Jag vet. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes.
Nice.
Va? Kolla, bara för dag.
Det är tjusigt.
Ja. Det är och det här avsnittet filmas ju också.
Precis, som ni ser så filmar vi oss. Så att, hej.
Hej, kul att se. Ja.
Kul att se.
Ja, säger ni på Spotify och så bara gå över till vår YouTube-kanal. Precis, så kan ni se hela videon där.
Yes, all right, nog om det. Låt oss för guds skull börja prata med vår gäst Diego.
Ja. Välkommen hit Diego.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Ja, men så. Det är superkul att vara här också.
Ja, och du är här för att du är filmskapare och du är lite aktuell med en ny film som du också har gjort som vi också ska prata om.
Exakt.
Ja. Jag tänkte först och främst om vi börjar prata lite om din liksom, filmresa eller vad man säger. Hur kom du in i just filmbranschen? Vad är det som gjorde att det här är det jag vill syssla med?
Ja du, det är en jättebra fråga med en inte så jättekort svar.
Jag har hur lång tid på oss?
Spännande.
Jag tror att det är ganska vanligt att folks resor inte är så himla straight. Straightforward som man alltid eller som man ofta tror att det kan vara liksom, utan det har varit så här upp och ner och i cirklar och tillbaka ibland och så. Men allting började när jag pluggade teater i Mexiko. Det var min introduktion till film och teatervärlden liksom. Men jag var alltid antingen på scenen eller framför kameran. Och kanske 2 år inne i så här professionella karriären så tänkte jag, men nu ska jag göra en film. Liksom. Jag var alltid intresserad av att skriva. Och då tänkte jag, men jag kan skriva ett manus och regissera det. Liksom. Och den filmen tyvärr blev aldrig klar.
Okay.
Dock har jag har en liten version av den filmen som jag någon gång kommer släppa ut bara för världen att se. Liksom. Den heter La Muerta y Yo, vilket på spanska betyder, eller svenska betyder den döda och jag. Men det var länge sedan, liksom. Det var typ 2011-2012, okay. Något sånt.
Okay.
Så det var min introduktion till film. Och varför jag är här idag, det är, jag har gjort massa saker innan just nu, liksom. Innan just idag och innan just var jag är nu i min karriär. Jag pluggade statsvetenskap. Jag lämnade skådespeleriet. Jag tänkte att jag skulle bli statsvetare eller akademiker eller så. Men sen den här branschen drog mig alltid tillbaka. Och tänkte att nu måste jag på något sätt komma tillbaka till den här branschen. Skriva en ny kortfilm och faktiskt göra det.
Ja. Spännande.
Så, och nu, jag tror inte jag kommer komma tillbaka till akademin.
Nej. Du är för evigt fast i filmens värld.
Fint. Ja.
Nice. Precis. Vi har ju vår gode vän Bante med oss idag också, som ni ser. Precis. Och ni har ju också känt varandra sedan innan. Precis.
Så det jobbar ju på Kåre i ett
tag. Ja, precis.
Precis, vilket var ett jätteviktigt steg i min utveckling, både som filmskapare men också personlig. Liksom, att kunna, det var, på något sätt var det första gången som jag kände att mina kunskaper och mina, ska man säga, mina färdigheter som filmare och tekniska färdigheter också var uppskattade. Eller så här, erkända liksom, av någon annan än bara typ jag och mina nära och så liksom. Att faktiskt bli anställd och men låt oss jobba tillsammans. Det var väldigt, väldigt kul och väldigt viktigt. Så jag har alltid att tacka er för liksom.
Fint.
Trevligt, trevligt. Är det alltid, jag tänker just något i dina filmer och det du skapar, är det något speciellt, alltså något tematiskt eller någonting du ofta kommer tillbaks till, eller är det mycket utifrån liksom egna erfarenheter, eller vad är det som intresserar dig för berättelser så att säga?
Mm. Ja, jag tror alltid att ens berättelser har alltid att göra med en själv på ett eller ett annat sätt, oavsett tema, oavsett genre och så. Men just i mitt fall, det jag är väldigt intresserad av är relationer människor emellan. Och vilka nyanser finns i alla typer av relationer. Far och son exempelvis. Flickvän och pojkvän. Partner och sambos och sådana saker. Liksom. Just i det här fallet, i den här filmen, så utforskar jag relationen mellan tre människor som har med varandra att göra. Liksom, känslomässigt och intimitetsmässigt. Så ja, temat är alltid, människan står alltid i fokus.
Ja.
Nice. Har du några speciella så här regissörer som du tar inspiration från eller som har inspirerat dig i din liksom, både kanske skrivandet och i ditt filmskapande i sig?
Ja, en av regissörerna som jag gillar väldigt mycket som jag inspirerar mig av är Sofia Coppola. Jag tycker att hon har en väldigt så här, unikt sätt att gestalta känslor, alltså på ett intim plan liksom. Vi får alltid så här att kika in i karaktärernas liv nästan som en voyeurist perspektiv liksom. Och då det är som att komma in i en annans värld, i en annans, och få reda på de karaktärernas hemligheter. Och det gillar jag väldigt mycket liksom. Vem är vi när folk inte tittar på oss liksom? Hur reagerar vi? Vad sysslar vi med? Vilka hemligheter och vilka så här konstigheter vi har. Och så det gillar jag väldigt mycket, och det försöker jag typ implementera också i mitt filmskapande.
Nice. Har du bara sysslat med kortfilmer eller har du gjort andra typer av filmer, alltså så här långfilmer eller annan typ av dokumentärer eller något
sånt? Bra. Ja. Långfilmer har jag aldrig gjort. Nej. Men det är lite målet.
Det är end goal. Ja, det är bra. Ja.
Så förhoppningsvis blir det snart. Jag har gjort framförallt reklamfilmer och informationsfilmer, och med Martin här så har vi jobbat mycket med Skåne Trafiken och gjort just informationsfilmer för dem som går på tåg, bussar och så.
Ja, ja. Var du inte med själv där och satt och läste en bok eller något? Ja, för jag tycker jag har sett dig där. Ja. Just det. Ja.
Jag är full med boktips.
Nice. Du har ett eget litet filmbolag som du har liksom startat upp och sånt. Kan du berätta lite om det? Vad det heter?
Absolut. Det heter Coyote Films. Innan Coyote Productions. Men nu har vi ombildat till ett aktiebolag. Så vi passade på att tweaka till det lite grann. Men Coyote Films fanns till och med innan min tid på Kolibri. Jag och Hanna Aurell, som är den andra delägaren, startade företaget 2019. Och sedan dess har vi gjort lite allt möjligt. Liksom. Mycket en omgång så här, reklamfilmer och informationsfilmer. Men vi gjorde också en tv-serie som handlade om matscenen i Malmö. Vi gjorde två faktiskt. Den ena heter Gott och mat och gourmet, och den andra heter Det nynordiska köket. Där Frida Nilsson, som är så här, en känd kockchef på...
någonstans.
Somewhere. Det här företaget som äger MJ's och Ystad Saltsjöbad. Men i alla fall, det var jättekul att göra det. Och det var faktiskt början på hela Coyote Productions. Så var vi, det var det som satte så här, som gav bränsle till företaget. Och över tid så har vi utvecklat, eller tänkt om och försökt vrida vad vi vill göra egentligen. Alltså vrida på affärsmodellen och vad vi vill göra med det här företaget. Liksom. Och just nu så har vi kan säga att Coyote Film står på två ben. Där den ena är med så här uppdrag liksom. Uppdragsprojekt som ännu en gång så här, reklamfilmer, informationsfilmer och allt sånt där. Och det andra benet är mer drama. Produktioner av olika typer av som inte har med någon kund att göra, utan det är våra egna produktioner liksom. Och Hanna brukar jobba som producent, men hon är även manusförfattare och hon håller på att utveckla en annan kortfilm, en animerad kortfilm som hon själv har skrivit. Och jag tror att det kommer bli jättefint.
Häftigt. Men då är det så att ni börjar med att producera egna grejer och sånt. Andra utomstående filmskapare kan inte vända sig till er nu och liksom typ så här, hej, jag har ett manus, vill ni göra den här filmen typ?
Ja, men det är en jättebra fråga, för att vi har gjort så. Det är flera andra manusförfattare och regissörer har kommit till oss och bett oss om att hjälpa dem att producera deras filmer, vilket vi har försökt att göra, eller vi har gjort liksom. Men vi försöker också hitta ett sätt som för oss att det blir hållbart liksom. Vi brinner för konst, vi brinner för att göra film, och oftast så tackar vi ja, men vad kul när någon annan kommer och vi vill göra det här. Oftast säger vi ja. Däremot så inser vi att vi inte har all tid i världen liksom. Och vi behöver vara på något sätt selektiva. Inte för att vi tycker att vissa är bättre än andra, men också selektiva mer i på vilket sätt kommer just det här projektet gynna eller ska man säga, ja, men gynna företaget, men också how is it going to connect with us? Kan vi så här kan vi på Coyote Films och den andra regissören typ sammanstråla, komma sams i den här känslomässiga resan liksom. Om svaret är ja, så tittar vi på möjligheterna liksom. Men vi är också bara två, så ja, vi har inte så här enorma resurser och mycket tid och massa pengar för att investera i att göra kanske en pilot och sånt. Så vi måste verkligen säga okej, vilka projekt kommer vi faktiskt att göra? Och just nu vill vi fokusera mest på de projekten som vi själva har skapat eller håller på att skapa liksom.
Hur ser det ut med, alltså liksom, jag tänker på just ekonomin och sånt, jag tänker, finns det samarbete med Filmsverige i övrigt liksom, alltså svensk film till exempel, hur ser det ut där, alltså hjälper de ofta de här små liksom produktionsbolagen, eller är det svårt att liksom få hjälp uppifrån liksom?
Det är alltid svårt. Mycket på grund av att det finns många som vill göra film. Liksom. Film är, tycker jag själv och antagligen ni också, väldigt kul. Liksom,
bästa som finns.
It's the best.
Så det tilltalar många. Och det finns inte så jättemycket resurser, tyvärr. Och de resurser som finns som måste fördelas liksom, på något sätt. Vilket betyder att de huvudsakliga aktörer som är bidragsgivare eller så här, som kan komma in som samproducenter, vilket är Film i Skåne, SVT, Malmö stad,
Filminstitutet.
Så man måste på något sätt utforma ett projekt eller paketera ett projekt med vem som kommer vara regissören, vad är manuset, har vi några skådespelare redan on board, och så för att kunna visa till de här finansiärerna att vi är på gång liksom, att det här projektet kommer att bli någonting. Men det är inte alls lätt. Mycket på grund av att det finns många, men också för att jag ska inte prata för Filminstitutet eller så, men jag kan förstå deras stäng så här. Okej, det är de som på något sätt ska representera Sverige inför världen, så här, filmvärlden och så. Så det kan inte vara lätt liksom. Alltså, jag menar, Man måste på något sätt ha en ambition av att producera så bra film som möjligt. Liksom. Och det är sällan, jag ska inte säga att det är omöjligt, men det är sällan det händer att någon så här nybörjare bara kommer in raka vägen. Liksom. Man måste också utvecklas. Man måste hitta sitt språk, liksom, sitt sätt att filma, sitt sätt att berätta historia med film. Och den processen är faktiskt inte alls kort. Liksom. Den är lång och den ska vara lång. Inte för att man måste lida eller så, men för att jag tror inte så mycket på, alltså, resultatet är sällan det viktiga, liksom, utan det är mer processen dit. Sen om du går igenom en process så kommer du nå ett resultat, förstår du? Och inte tvärtom. Jag vet inte om jag har
svaret. Absolut. Nej, för jag vet själv vad vi, alltså, det var ju jättelänge sedan, men när man själv skulle tänka på antingen börja utbilda sig eller se ut, alltså så här, vad kan vi göra film? Men då var det ju verkligen så här, bara för att komma in på film, liksom, skola i Stockholm, så var du redan tvungen att ha gjort en film, liksom. Och då tänker man, alltså, det är inte lätt att komma in i branschen. Det är jävligt
svårt. Så på ett sätt är det lättare nu, för teknologin har blivit mer tillgänglig. Man har mer plattformar att lägga ut på, så att nu har man ju mer så här att starta upp någonting själv och filma och liksom på faktiskt YouTube, sprida det. Nej, men precis. Så att på ett sätt, om man är kreativt lagd och kan spara ihop till en kamera eller whatever, liksom, så kan man ju nog mer följa den drömmen lättare nu, kanske på andra vägar än bara du måste utbilda dig. Utan det är ju många regissörer som inte har en filmutbildning.
Liksom. Ja. Absolut, och jag tycker att det är superviktigt att faktiskt göra det. Liksom. Nu som du säger, vi har mer lättare tillgång till kameror, till teknik och så vidare. Men egentligen det svåra är alltid, okej, vad ska jag berätta? Liksom?
Ja,
och börja där med, alltså, börja med att berätta whatever du har på hjärtat. Liksom. Och för att om man aldrig börjar någonstans så kommer man aldrig hinna utveckla någonting. Liksom. Så jag tycker att även innan man ens, eller ska man säga, inte för att man inte får pengar eller erkännande eller så, ska man sluta berätta vad man vill berätta. Liksom. Testa, göra saker. Det klassiska exemplet med att ha mobilen som kamera, ja, den är i många fall bra nog för att klippa ihop någonting. Liksom. Och jag tror att jag ser mycket så här på YouTube och sociala medier och sånt, att mycket fokus läggs på att den här kameran får den här cinematica looken, liksom, och det här och filter och ljud och så, vilket är jätteviktigt för att hålla så här en hög teknisk nivå. Men egentligen det viktigaste alltid kommer vara berättelsen. Har du en berättelse, har något att berätta, bara gör det, oavsett om du har en dyr eller billig kamera. Liksom.
Ja, det är så. Det är viktigt.
Ja, det är bra.
Tänk på de som sitter nu hemma, liksom, kanske så här, jag har en idé, jag har en kamera, men jag har liksom inget folk, jag vet inte vad jag ska göra. Hur går ni själva tillväga när ni ska hitta skådisar och liksom allt sånt?
Jo, det är återigen en jättebra fråga. Det handlar, å ena sidan så har vi ren ett stort nätverk av filmfolk. Liksom. Vänner som vi har också jobbat med på andra projekt där jag inte har varit regissör, utan kanske någon kamerassistent eller till exempel Martin som vi har varit kollegor och andra kollegor som har varit med på Kolibri eller på andra företag. Liksom. Så där har vi, alltså, det handlar mycket om att vara en personmänniska. Etablera relationer, om det inte är just för att någon gång kommer jag att använda dig på ett projekt. Liksom. Men i slutändan är vi vänner som jobbar tillsammans, liksom, som drar ihop ett projekt. Sen oftast, framförallt när det gäller skådespelare och film, kräver oftast en någorlunda stort team eller flera människor, och man kanske inte känner alla som ska vara med. Och då handlar det bara antingen om kontakter. Jag frågar kanske min kameraperson, min fotograf. Vem känner du? Vem vill du att den ska ingå i ditt team? Och han eller hon i sin tur har sitt nätverk. Liksom. När det är skådespelare, just i den här filmen exempelvis, så var jag ute efter några väldigt specifika, inte fysiska drag, men så här, ska man säga, personlighetsdrag eller energi eller så. Och det tog faktiskt några månader att hitta rätt. Och det handlade om att nå ut på sociala medier, fråga, lägga upp en annons. Jag letar efter det här och det här. Vem är sugen på att göra en audition eller att träffas? Det handlar om att hitta vem som... vad heter det här? Vem man vibrerar i samma sekvens med, så att säga. Och det är inte alltid lätt. Men om du inte frågar så kommer du inte hitta någon. Liksom. Det handlar om att fråga. Liksom.
Ja, precis. Är det svårt att få tag i skådisar? Jag tänker på så här, är man ett litet produktionsbolag och har inte så mycket pengar, alltså hur mycket kan man erbjuda en skådis, alltså till exempel, eller är det mycket så här, alltså kom och jobba här så är det liksom gratis promo för dig också liksom, hur funkar det liksom?
Absolut, det är vi, just i den här filmen så hade vi, det var helt enkelt en självproducerad film med mina ena pengar liksom, som jag har tjänat under en viss tid och så. Så vi hade inte jättestora summor att producera. Och då handlade det mycket om att this time is for me, next time is for you. Och det är klart att folk, framförallt folk som är nya i branschen, vill också ha material att kunna posta grejer, eller inte posta, men göra lite reklam för sig själva och sådana saker. Och faktiskt i produktionen så var det bara skådespelarna som fick betalt. Och det var mer av ett symboliskt arvode egentligen. Men jag kände, kanske för att jag själv skådespelare med mina medskådespelare ska jag erbjuda lite grann, men också för att filmen innehåller eller är baserad kring en sexscen eller en sexuell situation liksom. Och jag hade inte mage att be skådespelare att agera kanske nakna utan att ha en ekonomisk kompensation för det liksom. Jag kände att det var rätt. Men som sagt, det var mer av en symbolisk summa. Men och oavsett om det hade varit mycket pengar eller lite pengar, så för mig eller för oss var det väldigt viktigt att, just därför att det var en sexscen och en intimitetsscen och så var det superviktigt att allt kring det där skulle kännas rätt, genomtänkt, att vi skulle ta hand om skådespelarna så att det inte, och också regissera filmen, ska man säga, smakligt liksom. Och inte ha, det handlar i slutändan inte om sexet i sig eller om kåthet eller upphetsning liksom. Det jag vill gestalta där är att intimitet och sex inte är samma sak. Och för mig var det viktigt att skådespelarna hade det i åtanke liksom. Och på det sättet så tror jag att vi kunde hitta rätt skådespelare också. Och vi var supertydliga från början att vad vi ville göra och vilken ton det var. Och vi pratade också om hur avtalet skulle se ut och så vidare. Så att allting skulle kännas rätt från början liksom.
Hur gjorde du själv? För det som du säger, det är en väldigt intim film på det sättet. Hade ni, alltså, hur förberedde skådespelarna på, hur jobbade du som regissör just för de här scenerna liksom, för att de också skulle känna sig bekväma i för det är ju, men då man utlämnar mycket av sig själv såklart liksom, och så. Gjorde ni mycket övningar och så här liksom, eller hur?
Ja. Vi ska vi ta, låt mig tänka lite.
Absolut.
Nej, men det är okej. Först och främst så handlar det om att berätta för skådespelarna min vision. Och se om min vision, om de skulle känna sig bekväma med att genomföra hur jag tänker göra scenen liksom, vad vi kommer att se i bild och vad scenen egentligen handlar om liksom. När vi hade jobbat klar med det där så hade vi två repetitionstillfällen bara. Den första var absolut, båda repetitionstillfällen var med kläder på och allt sånt. Och den första handlade inte alls om om det tekniska eller kameran eller vinklar, inget sånt liksom. Mm. Utan det första var mest för att lära känna varandra.
Mm.
Att skådespelarna skulle typ komma nära varandra innan vi hade ljus och lampor. Precis. Och ljud. Ja. Och allting. Och på något sätt börja skapa relationen mellan karaktärerna liksom. Mm. Så vi hade inte ens manuset med oss liksom, utan det var bara jobba på relationen, jobba på vad hade karaktärerna sagt till varandra.
Mm.
I en annan situation liksom. Mm. Varför kom de här tre karaktärerna ihop med varandra? Varför de tillsammans överhuvudtaget liksom.
Mm.
Så det var första repetitionen. Och det hjälpte oss väldigt mycket att skapa en trygghet och tillit mellan skådespelarna och mellan mig och dem liksom. Mm. Och andra repetitionen, där var vi lite mer tekniska och vi var mycket mer fokuserade på just intima scenen.
Mm.
För att jag ville inte komma till set oförberedd och jag ville inte behöva improvisera någonting i den scenen. Man ska behandla intima scener som stuntscener.
Mm.
Alltså du säger inte till stunt, men du hoppar från fjärde våningen. Men vänta, vi pratade om att det var första våningen. Nej, men jag ändrar mig. Det funkar inte så. Liksom. Man måste förbereda. Och samma som intima scener. Vad ska handen ligga någonstans på kroppen? Är det på benet? Eller är det på ansiktet? Vad kommer kameran se specifikt? Liksom? Och dagen innan repetitionen så pratade jag med min fotograf Benjamin specifikt vilka tagningar vi skulle ta. Vi gjorde en liten storyboard, eller han gjorde en storyboard. Vi ritade på papper så här vill vi se det. Vi gjorde lite så här research med vad har andra regissörer gjort liksom. Hur gestaltar andra sexscener och så vidare liksom. Och på repetitionen med skådespelarna så gick vi tillsammans med mig, skådespelarna och filmfotografen igenom varje bild. Skulle det vara någon bild som inte känns rätt så får de jättegärna säga till där och då liksom. Ja, men jag gillar inte när han lutar sig exempelvis mot mig. Ja, men då, hur kan vi göra annorlunda för att berätta ungefär samma sak fast på ett annat sätt liksom. Också väldigt viktigt att säga att vi hade en intimitetskoordinator.
Okay.
Det är en ganska ny grej också som filmen har börjat med, men jättebra liksom.
Och det var inte lätt att hitta.
Nej,
en intimitetskoordinator. De är inte heller så jättebilliga.
Mm.
Och för oss som inte är något stort företag eller så här produktionsbolag så hade vi inte så här enorma resurser att bjuda att ta hit någon från Stockholm och så. Däremot så ville vi verkligen leta efter den intimitetskoordinatorn och vi hade olika personer som ville göra det, som är professionella inom yrket, men som av olika anledningar inte kunde liksom. Den ena var gravid, den andra hade semester och jag förstår att man inte vill ge upp sin semester för att komma och göra något gratis jobb och så liksom. Men de var superhjälpsamma och de hjälpte oss och de hjälpte mig att lösa situationen med kanske en intimitetskoordinator som inte hade så jättemycket erfarenhet. Och den personen vi hittade, hon var fantastisk. Vi pratade också med skådespelarna och med teamet och med intimitetskoordinatorn och se om den här konstellationen skulle kunna funka. Och alla kände sig bekväma med det. Och intimitetskoordinatorns roll var att både säkerställa att vi från filmteamet gjorde faktiskt det vi sa att vi skulle göra och inte något annat.
Mm.
Men även att hjälpa skådespelarna att känna sig bekväma med varandra. Mm. Bekväma i scenen, göra lite övningar om hur kan man släppna av och get in the mood. Mm. Liksom.
Ja, ja, precis.
Vilket, ja, man vill inte ha en stiff scen.
Det
känns skön. Och
ja,
det beror på. Den ena karaktären var inte så himla i filmen. Liksom. Ni kommer se filmen sen. Så det var så vi jobbade den scenen. Vi la väldigt mycket tid på att den skulle göras rätt. Att det skulle kännas bra för alla. För att ingenting skulle så här om det skulle vara något som inte skulle kännas bra och så, så hade vi till och med en safe word.
Mm, okay.
Så tack och lov, safe wordet, eller ordet, aldrig sades.
Okay.
Men okay. Ja, det var viktigt att ha det liksom.
Mm. Ja.
Har vi, har vi sagt vad filmen heter förresten?
Vi har pratat runt filmen.
Vad heter filmen? Berätta.
Filmen heter Det är bara du och jag.
Mm.
På engelska kallar vi för You. Vad heter den? Only You and Me. Mm. Only You and
okay.
Me.
Mm. Yeah. Okay.
Och du är regissör och har du skrivit manus också? Precis, exakt. Mm. Hur kom den här filmen till dig? Vad liksom...
Uff.
Det är alltid spännande.
Är det baserat på verkliga händelser?
Ja. Men inte min egen verklighet. Ja, egentligen den här är en anekdot som min bror berättar för mig.
Okay.
Jag hoppas att den är okej med att jag säger. Ja, jag tror det. I alla fall. Det är klart att hela anekdoten är, alltså filmen är lite anpassad till formatet och till vad jag själv ville berätta med det här liksom. Men själva situationen där tre människor kommer sammans liksom och har en intim stund och att den ena till slut drar sig iväg, så drar sig undan. Mm. Det var själva anekdoten liksom.
Mm, yes.
Och då tänkte jag, ja men lite grann så här, men varför? Varför är det så? Och på vilket sätt i min värld skulle det kunna hända liksom? Och jag kunde verkligen relatera till den karaktären som går iväg liksom.
Mm, mm.
På det sättet att okej, om jag hade varit i den situationen liksom, och jag kanske ser min tjej inte bara ha sex men ha en någon typ av connection liksom. En öm kyss kanske är, skulle kännas kanske mer så här känslomässigt starkt än själva sexet i sig liksom. Och kring den premissen byggde jag filmen liksom. Okej. Hur kan vi berätta det här?
Mm.
Och därför var det superviktigt för mig i filmen att du skulle känna den här connectionen mellan tjejen och den nya killen.
Mm. Alltså. Mm.
För att det skulle utlösa att den andra killen skulle gå iväg och fundera på vad han hade upplevt. Liksom. Mm. Och vad skulle de i så fall prata om? Liksom?
Mm.
Vilka ord skulle den här killen sätta på sina egna känslor? Vad finns det för ord för att prata om det liksom.
Mm.
Väldigt
intressant. Ja, jag tänkte också det här som du sa, den kreativa processen, som du tänker också hur de här tre karaktärerna kom tillbaka. Så när du skriver manus och så, gör du mycket egen bakgrundsstory, även om du aldrig visar det i filmen, men du har du mycket sådär till dina karaktärer och så vidare.
Ja, definitivt. Och det är mycket för att förstå vad de går igenom nu. För att vad de går igenom nu är en konsekvens, ett resultat av vad de har för bakgrund. Liksom. Vilka de är. Var de kommer ifrån och så vidare. Liksom. Så för mig var det supertydligt att de två huvudkaraktärer, eller ska man, de är inte huvudkaraktärer, men ursprungliga paret, liksom. Vilken sorts relation hade de? För mig var det inte att de hade en brist på kärlek eller de höll inte på glida isär från varandra eller så. De hade en stark relation, en stark kärlek. Men att de kanske ville inte begränsa just sin förmåga att ge kärlek endast till varandra liksom. Och därför kom det här förslaget av att kanske ta in någon ny. Bara för att livet är kanske mycket mer än bara så här ett monogamt förhållande liksom, och så.
Ja.
Så definitivt, det finns en stor bakgrund av dem liksom, och till och med Dario som är den yngre killen i filmen, varför han gör det där liksom. Vad känner han i den här situationen? För han är inte någon kille de bara hittar ute på gatan. Och så, du, låt oss ha sex liksom.
Get in there!
Utan, vad känner han när han blir lämnad där i själv i rummet liksom. Det måste vara en här konstig situation liksom. Du håller på att ha sex och så båda de, alltså, de två går iväg och du är bara lämnad. Och det försöker jag kommunicera till skådespelarna liksom.
Och det är ju en ganska kort film. Den är, vad är den, typ
3 minuter?
Den är 7 minuter.
Hur lång tid tar det att göra en 7 minuters film? Bara så att folk förstår hur lång tid det tar att göra.
Ja, herregud. Jag menar, själva inspelningen var en hel natt. Vi gjorde den på natten liksom. Men inför inspelningen så är det massa förberedelser. Bara att skriva manuset kanske det tar ett par veckor. Liksom. Att skriva om, titta på den, titta upp och ner och se vad man kan ändra, vad man behöver ändra och så vidare. Liksom. Och själva pre-production-fasen, hitta skådespelare, repetera med dem, hitta hela teamet. Liksom. Också på något sätt försöka sälja projektet för teamet och hitta rätt person som ska göra det här och så vidare. Det tar ändå ett par månader liksom. Att spela in, det är den mest intensiva fasen i hela processen liksom, där många kommer tillsammans. Vi gör det här väldigt intensivt, vi spenderar 10 timmar tillsammans i den här lägenheten. Det är varmt, det är svettigt, några är nagna. Och alla är, jag menar, vi bröt, alltså, vi rappade kanske klockan, jag minns inte nu, men klockan 8 eller något sånt liksom. Därefter så stannade jag och scenografen och gjorde om lägenheten till sin ursprungliga form. Så jag tror att jag kom hem till mig klockan 4. Alltså jag hade varit vaken mer än 24 timmar. Sen därefter såklart kommer redigeringsprocessen och det tar tid. Och jag menar, jag kanske gjorde första cut på en sittning. Men man måste också ta lite avstånd från det man har gjort. Låta saken vila lite, kolla på det igen. Jag stör mig på det här, jag ändrar det här. Kanske låta andra kika på det, få lite input. Och det tar också kanske ett par månader. Inte för att jag sitter 2 månader så här och klipper. Men för att det är en process som man inte, eller som jag inte kan stressa eller så här, pressa så mycket. Också musiken, det är också en annan process. Göra musiken, liksom. Hitta en bra musiker som kan komponera musik till det här. Hitta en kolorist och en person som kan mixa ljudet och sånt. Så jag tror att vi var klara, eller jag vet att vi var klara i december 2023. Så vi spelar in i juli och vi var klara i juli, december menar jag. Så 6 månader ungefär.
Och jag kan tänka mig ändå att det är mer, alltså med en kortfilm, för att folk tänker att kortfilm är lättare att göra för att det är liksom kortare. Men på ett sätt är kortfilm mycket svårare medium än spelfilm. För du har begränsat tid, begränsat budget. Du ska berätta någonting som bara du inte har 2 timmar på dig att berätta. Utan du kanske vill få fram din mening på då 7 minuter, och det är svårt. Alltså, det är liksom så här, du har ju din vision i huvudet, men så ska du kunna förmedla den på väldigt kort tid med det du får ihop. Och det är väldigt svårt. Så att all cred till alla kortfilms regissörer där ute. Det är klur. Vi har alla gjort kortfilm. Alltså, det är svårt. Så att,
jag tror faktiskt att det svåraste med kortfilmer är oftast just det här att det inte ska bli för långt. Liksom. Också för att man vill att den gärna ska komma in på festivaler och sådana saker. Och de har oftast en gräns på 100 minuter. Liksom. Vi var ganska långt under alla gränser. Liksom. 7 minuter är... Och det var ett manus på 4 sidor. Så jag var inte rädd att det skulle bli långt. Men absolut, att säga någonting på så kort tid, att det ska vara klart och tydligt, eller åtminstone väcka frågor.
Precis,
i slutändan är för mig det viktiga.
Oftast vill man ju förmedla någon känsla då som är alltså mer än en, alltså för när du har en treaktstruktur på en film till exempel, då har du den här
payoffen som kommer liksom med det. Men där är ju inga kortfilmer som har en treaktstruktur liksom. Och då får man ju liksom mer kanske fokusera på att jag ska förmedla den här känslan eller det här visuellt på något sätt. Och det är som sagt, det är klurigt. Alltså. Mm.
Men det tyckte jag verkligen din film gör. Ja, det, absolut. Verkligen. Alltså, nu när du beskriver bakgrunden och känslan och allt det här du vill få oss att fundera på. För det, och du har ju verkligen fångat det liksom, på det sättet. Mm. Och det som vi säger där med att man inte har något manus och så, men det som man brukar säga om författare och så, att de som är skickliga, de skriver inte mycket liksom, utan det är bara det här som vi, det här är det nödvändiga. Ja. Och resten ser du i blickar eller vad det kan vara också, liksom futtet vad det nu är liksom. Va? Och det tycker jag denna gör väldigt skickligt liksom.
Mm. Ja, det framgår väldigt tydligt. Alltså nu när du har pratat om din vision och vad du vill få fram, så tycker jag det återspeglar sig väldigt väl i filmen att man ser det. För det var det vi pratade om efteråt också, att det är liksom komplex situation med relationer och vad man tycker och sånt. Och det är lättare att göra någonting och sen känna. Alltså så här. Så det tycker jag du fångade jättebra faktiskt.
Ja, men, tack så mycket, vad kul.
Och väldigt snyggt filmad måste jag säga också. Väldigt, väldigt snyggt filmad. Så Benjamin, vad sa du att han heter fotografen?
Benjamin Sadig.
Ja, väldigt skicklig fotograf måste jag säga. Ja. Väldigt tjusig.
jag är väldigt nöjd med det också. Och jag tycker att Benjamin är... Han är en jättebra vän till mig, men också en fantastisk filmfotograf. Inte bara för att han gör vackra bilder, men för att han förstår, eller han förstod mig, vad jag ville berätta och hjälpte mig att genomföra den visionen. Liksom. Jag är av den uppfattningen av en filmfotograf inte där för att göra vackra bilder, utan filmfotografen ska göra bilder som berättar, återigen, storyn, liksom, den här berättelsen. Och ibland, vissa berättelser är inte vackra. Liksom. Kanske en lite awkward framing eller konstig ljussättning kan berätta mycket mer än så här vackra saker. Liksom. Mm. Jag är helt emot vackra bilder för sakens skull.
Liksom. Ja.
Okej, så säg nu då att man har sin kortfilm klar och man vill, vad ska man göra med sin kortfilm, tänker man? Vad finns det för options där ute? Du nämnde festival och lite sånt. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, och det är en jättebra, det är en jätteviktig process i ett filmprojekt liksom. För att jag tycker att en film ska ha en publik. Liksom. Mm. Det är därför man gör film. Ja. Det är därför jag gör film, för att jag vill att folk ska se den. Och distribution är viktigt på det sättet att jag menar jag tar dem för jag pratar i cirklar.
Ja. Inga problem.
Distribution är jätteviktigt för att man behöver, eller jag vill ha en publik till mina filmer liksom. Och vilken väg jag väljer att ta kommer att på något sätt påverka hur många eller vem som tittar på det här. Och det är klart att man vill ha filmen i så många festivaler som möjligt, men så här festivaler av bra kvalitet och så vidare. Ja, å ena sidan för att man vill att filmen ska bli sedd, men också för att man gärna vill att att rätt personer inom sektorn ska se vad
för
man gör.
Festivaler är ju alltså framförallt filmmänniskor som går på oftast. Ju. Alltså de här, och då når man ju till dem såklart. Och det är ju bra för att kunna bygga upp nätverk och grejer. Liksom. Men som man vill ju också kanske nå till vanligt folk också. Liksom.
Exakt. Ja, definitivt. Festivaler är till filmmänniskor för det mesta. Framförallt kortfilmformatet är väldigt, så här, väldigt specifikt för folk som är intresserade av film. Liksom. Det är sällan så att vanliga människor inom situationstecken kommer och konsumerar kortfilm på det sättet. Men det är också, vi lever ju i en tid där många konsumerar film, inte nödvändigtvis på bio liksom, utan film konsumeras väldigt mycket på online, på YouTube och sådana saker. Och där passar egentligen kortformatet väldigt bra. Vi gjorde en liten undersökning inför ett annat projekt. Liksom, och vi frågade ungdomar var de konsumerar film. Liksom, och ingen av dem sa att de går på bio. Liksom.
Nej.
det hade varit YouTube där de skulle kolla på den här filmen. Och gärna, alltså 40 minuter, det är långt. Liksom. Så 40 minuter är kort för en lång film egentligen. Så vi vill att den här filmen ska vara tillgänglig på sociala medier, men inte just nu. Vi vill naturligtvis gå för den här rundan på festivaler, se vilken potential den har liksom. Också för att många festivaler kräver någon sorts premiär liksom. Om det inte är svensk premiär så kanske internationell premiär och så vidare. Och vi vill inte så här sabba den möjligheten.
Nej, såklart.
Och det är klart, jag tycker ändå att se en film på den stora duken med bra bild, bra ljud, det är så jag vill att folk ska få in den här filmen liksom. Så vi får se, förhoppningsvis så kommer, vi har anmält filmen till olika festivaler och planen är att den ska få premiär på Pixel nu till våren liksom. Så ja, vi håller tummarna.
Det gör vi helt klart. Tänkte fråga dig, för nu här i veckan så visade du den faktiskt första gången och såg ju premiär. Hur kändes det för dig som skapare? Nu är den ute så, och hur var publikens reaktion och så här?
Ja, vi ville göra en privatvisning för framförallt för de som var med i filmen, men även för vänner och folk från branschen liksom. Mycket på grund av att jag tyckte det var viktigt att visa vad vi höll på med, att fira att vi gjorde klart den här filmen, att ge filmen och oss själva lite så här, ska man säga, lite, inte applåder, men lite såhär, ja men, bli peppade på att ha gjort det här.
Klart, liksom.
Och, men framförallt, eller inte framförallt, men jag var väldigt nyfiken på hur folk liksom, folk som inte har varit med i filmen, eller som inte hade sett filmen förrän typ då, vad skulle de tänka och tycka om det hela? Vad är det för reaktioner den här filmen har potential att väcka liksom? Och det var väldigt, jag tyckte det var väldigt kul att visa den här filmen inför den här publiken och prata om det. Det vi gjorde på visningen var, alltså efter själva filmen så tog vi fram några stolar och det första jag sa, okej, om någon har en fråga så får ni väldigt gärna ställa den nu. Annars så kommer jag ställa er frågor. Och det var det vi gjorde. Vi skapade ett litet samtal kring filmen och filmens tematik. Och det tyckte jag var faktiskt det roligaste med den kvällen. Jag gav publiken några få minuter att prata med varandra, vad de tyckte om filmen, vad det var för känslor, vad det var för tankar det väckte och så vidare. Jag gav dem tid för att de skulle typ hinna processera någonting och så här begreppsliggöra för varandra vad de tyckte och så. För att jag vet att om jag bara frågar vad tyckte ni, så kommer ingen räcka upp handen liksom. Så vi gjorde så, och därefter så hade vi ändå ett samtal kring det liksom. Flera räckte upp handen, flera hade saker att göra. Jag var supertacksam över att folk överhuvudtaget var så villiga att berätta om sina erfarenheter och om sina känslor liksom. Och det var väldigt kul. Också för att det får mig också att tänka på eller reflektera på saker som jag inte hade tänkt kring filmen. För det är det som är magin, att filmen i sig plötsligt har ett eget liv liksom, hos alla. För mig filmer, eller en bra film stannar inte på bioduken, utan den lever vidare hos åskådarna. Det är därför vi gör det här.
Verkligen. Ja, fint.
Nice.
Ja, men och kommer filmen då på YouTube, så kommer vi självklart länka till den i framtiden så att folk kan kolla in den genom oss eller genom, har ni någon hemsida annars man kan?
Ja, vi har en hemsida som heter coyotefilms.se. coyotefilms.se. Men som sagt, filmen kommer inte läggas upp på nätet förrän det har gått en hel runda på festivaler och sånt. Men jag hojtar till.
Ja, precis. Ja. Alltså, stay spännande. Hyped, yo.
Spännande. Ja, ja, har vi skapat hype här idag. Alltså, det är bra.
Nej, klockrent.
Det är väldigt intressant att höra din process och hur du arbetar. Och så. Alltid, väldigt spännande.
Alltid kul att höra hur andra filmskapare liksom, tänker och så här om film och process och allting.
Och det är alltid kul för oss också här. Vi har ju vår podd där vi pratar om en film i veckan ungefär. Men då är det ju vi tre som sitter. Ja. Men ha, alltså nu du i ditt filmskapande här som gäst. Och det är så kul att kunna ha den möjligheten och att vi kan ses och sprida det här lite grann också, liksom, och skapa intresse för det. Och, så det är öppet för alla, ni som lyssnar här också, om ni är i branschen och vill, ni är välkomna att vara gäster här. Alltså, det är jätteroligt att ha er här. Liksom, så.
Ja. Jag tycker att det är superviktigt att skapa det här utrymmet.
Ja.
För att, oavsett om det är film eller någon annan konstform, det samtalet som ger projektet ett riktigt liv. Så tack så mycket för att ni bjöd mig, det är fantastiskt.
Tack för att du kom hit. Jättetrevligt.
Alltid välkommen tillbaka.
Verkligen.
Ja.
Framtida projekt också, definitivt.
Spännande.
All right, gott folk. Då säger vi, ni har lyssnat på Filmsnack och tittat på Filmsnack.
Ja,
precis. Så vi hörs en annan gång. Tja, tja!
Tja.